Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är vårt 60:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weidland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hejsan, hejsan! Jag tänkte redan nu ta tillfället i akt och lägga in en liten varning att nu när vi spelar in det här så har jag vattenfastat i snart 4 dygn, så om jag inte framstår som lika skarp som vanligt så beror det på det, men ja, förhoppningsvis ska det bli ett bra avsnitt ändå.
Hur länge ska du fasta?
Ja, jag har tänkt köra 5 dygn, så jag är snart på jag är på slutspurten.
Okej. Jag tänkte börja med 5-2 faktiskt. Men det kanske är lite mesigt. Det är bara 2 gånger i veckan.
Ja, men det är lite töntigt.
Men det har faktiskt funkat för mig de gånger jag har testat det.
Ja, nej, men jag vet, jag gjorde ju det här förra året också. Då körde jag ju en veckas fastning och då pratade vi även om fasta i ledarperspektiv. Så att vi ska väl inte dra ut på det för mycket här, men det finns ju med undantag för gravida och barn och sådana som lider av ätstörningar, så finns det ju bevisligt väldigt många positiva effekter med fasta. Alltså. Och det är oavsett om man kör 5-2 eller om man kör mer radikalt.
Mm, ja.
Du kör lite, ja. Sverigedemokrats fasta och jag kör.
Precis. Jag tänkte också på det. Ja, jag får jobba på det där. Men man måste ju börja någonstans i alla fall.
Absolut.
Jo, vi har ju i veckan så släpptes en intervjuserie från danska DR Radio P1, det är alltså dansk public service. Och det är en av Danmarks största radiokanaler då. Det var en intervjuserie i 2 avsnitt där aktivister från Nordiska motståndsrörelsen i både Danmark och Sverige intervjuades av journalisten Tom Carstensen, som också följer med och rapporterar från våra aktioner. Jag tycker verkligen att ni lyssnare ska lyssna igenom dokumentären. Den är på sammanlagt strax under 50 minuter. Ni kan göra det för att ni vill veta vad Nordiska motståndsrörelsen står för. Hur våra aktivister resonerar och så vidare. Hur vi låter när det blir skarpt läge när man får micken i ansiktet och sådär. Det kan ju vara intressant. Men jag tycker också att ni ska göra det rent studiesyfte över hur media faktiskt arbetar. Jag menar, jämför det här reportaget med något reportage i svensk media och ni kommer få se astronomiska skillnader. Så kallad svensk mainstream media, och jag säger så kallad för den är ju inte svensk, men den har så vitt jag vet inte gjort ett enda seriöst reportage som skulle kunna jämföras med den här intervjuserien från den här danska radion. Om motståndsrörelsen då under alla år. Undantaget är möjligtvis en intervju i Hallandsposten för några år sedan. Som var faktiskt seriös. Och det är det intervjuserien i DR är. Den är seriös och den är professionell. Det är ganska uppenbart att journalisten vill veta vad vi står för och presentera det för lyssnarna på bästa möjliga sätt, så att lyssnarna sen själva får göra bedömningen om det vi står för är bra eller inte. I stort sett så tycker jag att Tom Carstensen agerar som jag anser att en journalist ska göra. Jag väntar om du har någon tillägg där innan jag fortsätter.
Jo. Jag kan väl börja med att tillägga om en sak du sa där, att du uppmuntrar lyssnarna att lyssna igenom det, och det håller jag med om såklart. Men om det nu då finns någon eller några som känner att de inte vill lyssna på intervjuer på danska för att de inte kommer att förstå någonting ändå, så kan väl tilläggas då att första delen av intervjuserien är ju 100% på danska. Men andra delen av intervjuserien, där intervjuas ju jag och en del aktivister från motståndsrörelsen här i Sverige. Så där är det ändå liksom, andra delen förstår man och kan tillgodose sig det mesta av, även om man inte förstår ett ord på danska så att säga. Kan väl tilläggas bara. Men allra helst att man lyssnar på bägge delarna om man nu känner att man klarar och kan det.
Mm.
Annars så jag stör mig väl lite grann på att det upprepas flera gånger under de bägge delarna att vi har danska kamrater som sitter häktade för vandalisering av en judisk kyrkogård. De här kamraterna har ju suttit häktade i mer än 4 månader nu utan rättegång, vilket jag anser det vara, och även deras advokater anser det vara, extremt anmärkningsvärt för en brottsmisstanke om skadegörelse att sitta häktad i mer än 4 månader. Mm. Men i intervjun framstod det snarare som att de liksom är skyldiga till det här, att de sitter häktade för att de är skyldiga. Det är ju såklart enligt alla rättsprinciper som så att man inte är skyldig förrän en dom har fastslagits. Och kanske är de inte ens skyldiga även om domen skulle fastslås. Men då hade det i vilket fall varit mer liksom förståeligt att det togs upp som det gjorde om de faktiskt var dömda för det här. Nu är de dock än så länge bara misstänkta. Och ja, det är väl klart att det hade kunnat nämnas vid något tillfälle. Men jag tycker att det liksom tas upp för många gånger så att det blir uppenbart att det blir ett litet försök till smutskastning i varje fall, eller att försöka döma oss med den delen. Och sen är det något enstaka tillfälle där jag också upplever att det är lite filklippt eller lite sådär, men det är ändå väldigt, väldigt lite. Och överlag så tycker jag också att det blev väldigt bra program och att de var betydligt mer, precis som du var inne på, betydligt mer objektiva än hur det brukar vara när vi blir intervjuade av media. Och framförallt så vill jag också hylla de kamraterna som blev intervjuade. För att jag tycker de gjorde väldigt, väldigt, väldigt bra ifrån sig. Alltså jag som ledare har ju varit med i flertalet intervjuer tidigare. Jag har varit med om det här innan. Men jag vet att de flesta, om inte alla av dem som fick micken uppkörda i ansiktet, som du sa, de har aldrig någonsin ställt upp på en intervju innan. Jag tyckte de skötte sig riktigt, riktigt bra faktiskt. Det var väldigt, det lät väldigt självsäkert och väldigt naturliga svar de ställde på frågorna.
Mm.
Så överlag tror jag att det här var positiv propaganda för oss, och jag vet också att vi har fått in flertalet ansökningar till vår danska avdelning efter att de här intervjuerna publicerades. Fler än vanligt då alltså. Nej, det bekräftar ju både det du och jag säger, att det här var en seriös och bra intervju där lyssnarna själva får bilda sig en uppfattning istället för att journalisten står med några pekpinnar och ska propagera för hur fel det är med oss.
Mm. Jag har faktiskt tagit fram några exempel på vad jag tyckte var bra i intervjuerna och sådär. Och du själv fick ju tala en hel del, så väldigt många bra saker om vår syn på nationalsocialismen, om kampen för ett enat Norden och så vidare. Jag noterade också att du fick tillfälle att förklara, ja, inte bara vad rörelse står för, vad vår världsåskådning innebär och så vidare, utan också varför vi väljer att kalla oss för nationalsocialister och varför nazister är ett felaktigt begrepp. Och det tycker jag är väldigt, det är väldigt respektfullt och professionellt av intervjuaren att ställa just en sån fråga. Sen fick Marcus Nord tala om vikten av att vara offentlig, stå för vad man tror på, att vi inte hycklar det. Max Rosefors fick möjlighet att utveckla sin syn på varför kampen är viktig. Cecilia Granlund fick förklara naturliga könsroller på ett sätt där jag tror att många, framförallt då danskar som kanske inte är lika anfrätta av feminismen som vi är, nog kommer hålla med.
Mm.
Och där tänker jag, om man jämför, ja, om några lyssnare kanske kommer ihåg, så hängde ju Expressen ut ett antal kvinnor från motståndsrörelsen för några år sedan. Väldigt, det var en hemsk uthängning på många sätt. Och då utmålade våra kvinnor som mer eller mindre avelsdom som enbart var hemma för att avla fram den ariska rasen ungefär. Så var det absolut inte här. Nej, men sen ställdes det också såklart kritiska frågor. Han frågar bland annat om de här vandaliserade kyrkogårdarna. Och det är väl normalt att göra det. Sen tänkte inte jag på faktiskt att han återkom till det hela tiden. Det är ändå normalt kanske att ställa sån fråga för en dansk journalist. Han vill veta varför vi inte är förintelsetroende. Men till skillnad från om det hade varit svensk media så la han ju inte upp det som någon sorts förhör med någon syfte att vi skulle bekänna skuld inför förintelsen och sådär. Utan han ville helt enkelt veta vår inställning. Det var dessutom ingen stor del av intervjun. Det var en kort fråga och några korta svar. Om jag minns rätt. Och, nej, men det var en väldigt professionell dokumentär. Och som du säger, jag anser också att våra egna gjorde väldigt bra ifrån sig.
Jo. Sen kan man ju också se där att han ställde ju också en fråga till Ranstorp. Eller Ranstorp fick uttala sig. Det kanske var klippt från någonstans ifrån någon annan intervju. Eller om man själv hade intervjuat honom, det vet jag inte. Men där Ranstorp framstår som han alltid gör, som en helt bindgalen. Alltså verkligen totalt bara spottade ur sig hat. Och berättade att vi var kriminella terrorister och våldsbejakande. Och allt vad han nu, alla epitet han nu använder sig av. Men det här klipptes in på ett sätt så att jag fick frågan direkt efter om vi var kriminella, om vi var terrorister eller hur nu frågan ställdes. Så att jag fick liksom besvara Ranstorps uttalanden på ett vis. Och så hade ju inte media i allmänhet agerat. Utan,
nej, inte Sverige.
Nej, de hade snarare, om de nu ens hade gjort en sån här intervju med oss, vilket är högst osannolikt och det har inte hänt hittills, så hade de i sådana fall avslutat med en lång utläggning av Ranstorp, så att det var det sista lyssnaren fick ta med sig. Liksom. Och inte att vi hade getts möjlighet att besvara det på det viset som det blev här. Så att det är också en stor skillnad.
Ja, absolut. Jag nämnde ju Hallandsposten tidigare för att bara ta upp det, så det ligger och skvalpar där. De intervjuade en medlem 2016 och de lät ju personen i fråga tala till punkt, förklara vad vi faktiskt står för. Vid sidan av den intervjun så hade man en annan intervju med en så kallad expert från Expo som spred en massa skit, precis som Ranstorp då, för att balansera upp det. Så då hade man vår intervju på i papperstidningen och på vänster sida, och så hade man Expos skitsnack på höger sida och sådär. För mig är det där någonting helt normalt. Du blir ju objektiv på något sätt. Men det gillades ju inte av det svenska medieetablissemanget, utan Hallandsposten fick otroligt mycket skit för det här. Det började med att Sveriges Radio, det är ju, ja, svenska motsvarigheten till DR, public service då. De alltså att det var okritiskt nazimys att låta en nationalsocialist få komma till talens. Och Expo tyckte att de borde ha ställt frågor om förintelsen eller etnisk rensning för att liksom sätta dit intervjuobjektet då. Vilket är absurt. Jag menar, kan man intervjua en jude utan att ställa frågor om det judiska massmordet på 75 000 perser? Som de dessutom firar varje år. Ja, jag anser det. Kan man intervjua en demokrat utan att kräva svar på varför de atombombade civila i Hiroshima och Nagasaki? Eller brandbombade hundratusentals tyskar? Civila framförallt. Ja, det borde man kunna göra, tycker jag. Men den intervjun, det reportaget om oss, är det enda jag har sett. Faktiskt, på riktigt, de senaste åren som har varit ett försök till att åstadkomma någon form av riktig journalistik. Och den sågades ju av resten av Mediasverige. Ja, så då vet man nu medieklimatet ser ut i Sverige. Men det här är ju ändå intressant. Vi brukar inte ställa upp på intervjuer så mycket och sådär. Hur brukar motståndsrörelsen förhålla sig när olika medier kontaktar oss och ber om en intervju? För det händer ju hela tiden egentligen.
Jo, vår policy gällande det där är väl ganska enkel. Kanske hård men rättvis om man så vill. Men om det är så att en ny media eller en ny frilansjournalist som vi inte har haft kontakt med tidigare kontaktar oss, så ställer vi upp på en intervju om vi anser att det verkar vara ett ärligt och genuint upplägg. Detsamma gäller såklart om det är en journalist som tidigare har uppvisat att den faktiskt är professionell, som i fallet med Tom Carstensen faktiskt, där vi hade haft lite med honom att göra redan innan dessa, och det gjorde att jag inte tvekade en sekund på att ställa upp på en intervju med honom, för att han har visat att han är seriös och professionell. Och vi kommer givetvis ställa upp på fler intervjuer i framtiden med honom efter detta reportaget om han så ber om det. Mm. Men om en media som sedan tidigare har tagit våra citat ur sitt sammanhang, klistrat och klippt och vinklat vår intervju till oigenkännlighet, eller på något annat vis agerat djupt fientligt och partiskt mot oss, då meddelar vi såklart just detta, att vi verkligen inte vill ställa upp på en intervju med anledning av att de är oseriösa och att de ljuger. Och jag förstår såklart, som du också var lite inne på här i dina utlägg, att media inte rapporterar partiskt positivt om oss. Och det är inte heller det jag begär. Men att de rapporterar objektivt och just då alltså låter läsaren, lyssnaren, tittaren bilda sig en egen uppfattning, det är ju faktiskt ett rimligt krav att ställa om man ska ställa upp på en intervju. Sen finns det någon enstaka gång då och då som det görs vissa undantag från den här policyn. Och det är när vi till exempel kan svara på någon enstaka fråga. Trots att det är fientlig media som hör av sig, så går vi inte med på att ställa upp på en hel intervju, men vi kanske besvarar en enda fråga eller ett enda påstående som vi anser var aktuellt i fallet och viktigt att få ut information. Och ett annat undantag har jag faktiskt gjort med den kanske mest lögnaktiga journalisten av dem alla. Och då pratar jag om Expressens David Bas. Till honom har jag faktiskt meddelat att om han skriver en enda artikel om oss i Expressen där han konsekvent benämner oss som nationalsocialister istället för nazister, då ska jag ställa upp på en hel intervju med honom. Och att han hittills inte har kunnat uppleva att det där simpla kravet att kalla oss för vad vi faktiskt är istället för något nesligt ösknamn, det säger också ganska mycket om hur media normalt arbetar och vilken agenda de har när de skriver om oss.
Ja, helt vansinnigt.
Ja, nej men så det är väl det.
Ja, var det länge sedan det där skedde eller? Jag tänkte hur länge han haft på sig att lyckas.
Det är minst år sedan, så mycket kan jag säga.
Okej. Ja, han tänker inte vidare långsiktigt då.
Nej, precis.
Ja, mycket om media nu, men ska vi gå vidare?
Det tycker jag. Vi kan väl säga att vi självklart länkar till de här intervjuerna också i avsnittsbeskrivningen, så att det blir lätt för folk att hitta dem som vill ta din uppmaning och lyssna på.
Ja, det gör vi. Då är vi inne på Lindbergs betraktelse.
Ja. Jag tänkte då prata lite om det av oss ganska uppmärksammade fallet med nästeschefen för Skåne och Blekinge, näste 3, alltså Freddy Nerman. Hans hus och med det alla hans ägodelar brann ner till grunden för runt 2 veckor sedan nu. Och tidningarna, vi kommer alltså in på media igen, de gick ut och hyllade det här. Genom att hänga ut Nerman i samband med detta och skriva att han var en brottsdömd nazist och ledande person i den våldsbejakande organisationen Nordiska motståndsrörelsen. Alltså lite grann skrev de mellan raderna att det var rätt åt honom att hans hus brann ner.
Det var inte bara lite grann och så skrev de mellan raderna.
Nej.
Jag tyckte det var helt öppet.
Jo. Även om huset såklart var försäkrat så kommer det ju dels ta tid innan Nerman får igen de här pengarna från försäkringsbolaget. Och dels så kommer han i vilket fall inte få igen närheten av det han har lagt ut på möbler och kläder och annat. Och för att inte nämna då att han såklart inte kommer få en krona för eller på något vis kunna återskapa de mer personliga ägodelarna som har ett mer sentimentalt värde. Med anledning av det här egentligen så öppnade han, ja, efter övertalning från mig ska tilläggas, för att han ville själv inte det. Han är själv inte den personen som skulle begära allmosor på något vis. Men efter övertalning från mig så öppnade han ett swish på sitt bankkonto så att de som ville kunde visa solidaritet och skänka honom en slant helt enkelt. Och efter bara ett fåtal dagar, jag minns inte om det var 2 eller 3 dagar eller vad det nu var, så valde Sparbanken Syd att stänga ner hans bankkonto, att spärra hans betalkort, och det helt utan motivering. Ja, faktiskt utan att de ens meddelade honom att de hade gjort det. Och när han då kontaktade kundtjänst sa de att de inte kunde göra något åt saken. De kunde inte ens informera honom om varför kontot och kortet hade blivit spärrat. Och när han då besökte banken i nästa led för att prata öga mot öga, så sa de efter en viss tid då, de sa ingenting på plats, men lite senare i telefonsamtal så sa de att hans konto var nedstängt för att de misstänkte att pengarna skulle sponsra terrorverksamhet eller att det användes för penningtvätt. Och att han därför via snigelpost var tvungen att kontakta banken om han på något vis ville protestera eller överklaga mot det här beslutet. Så det gick alltså inte att ta på telefon, det gick inte att ta på mail. Och det här då alltså år 2020 när de flesta företag bara kan kontaktas via internet. Och det gäller säkert för övrigt också för Sparbanken Syd. I vissa ärenden skulle det inte förvåna mig om man bara kan kontakta via nät. Men i det här ärendet så var det snigelpost som gällde. Och vi valde att uppmärksamma det här på Nordfront. Då valde media att svara på det genom att gå ut med en ny artikel. Där vinklingen var att vi hotade Sparbanken Syd. Och att vi bara påstod att Nermans konto hade blivit nedstängt. Alltså som om att vi ljög om det. Med andra ord. I något syfte och liksom, vad vet jag, trycka på offerkoftan och dra in extra donationer till Nerman eller någonting. Och i allt det här så ser vi ju väldigt, väldigt tydligt hur banker och media samverkar med varandra för att bekämpa politisk opposition i Sverige. Tycker du inte rätt så kommer vi försöka förstöra ditt liv. För utan bankkonto så är man ju i stort sett laglös i det här allt mer kontantfria samhället som råder idag. Och varför är det här så politiskt då? Jo, för att om Nerman vore någon annan än den han är. Låt säga att Nerman vore en regional ledare för Socialdemokraterna. Och han då hade fått sitt hus nedbränt och folk hade börjat skänka pengar till honom via Swish. Då finns det inte en chans i världen att banken hade stängt ner hans konto. Det finns inte en chans i världen att media hade gått ut och skrivit nesliga artiklar där de hyllade branden genom att försöka smutskasta honom. Och så vidare. Tvärtom så hade antagligen både banker och media stöttat honom. Och lägger vi då till all annan repression som vår organisation utsätts för, så kan man verkligen fråga sig, hur skiljer sig egentligen Sverige från Kina eller andra totalitära stater? Det är väldigt, väldigt, väldigt liten skillnad, om ens någon. Men hur reagerar då Nerman på allt det här? Gör han avbön i media? Ber om ursäkt för att han är nationalsocialist? Ligger han hemma och gråter? Sitter han och snyftar i någon tv-soffa? Nej, det gör han inte. För Nerman är en sann kämpe som borde stå som förebild för alla er som lyssnar på det här. Senast i lördags så vet jag att han stod på Ystads gator under en offentlig aktion. I söndags så medverkar han i Radio Nordfront för att prata om sin situation och utan att på något vis framträda i offerkofta eller slicka sina sår. Och det är föredömligt. Och nästa gång kan det bli din tur. Du som hör det här. Och hur reagerar du då? Ärar du ditt blod som Nerman och kämpar vidare för att du förstår att det inte finns något annat än seger eller död mot det här sjuka systemet? Är du en ynkrig eller är du en hjälte? Gillar inte du att banker och media beter sig på det här viset? Tycker du inte om att Sverige har förvandlats till en totalitär demokrati? Ja, men gör då något åt saken. Som sagt, är du en ynkrig eller en hjälte? Ut på gatorna och väck folket eller stöd kampen på det sättet du kan. Slå tillbaka. Anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen. Vi har samlat in över 100 000 kronor till Nerman trots att bankerna har stängt ner kontot. Men jag säger ändå avslutningsvis på det här segmentet att om du inte är fattig som en kyrkrotta, om du inte redan gjort det, så se till att skänk en slant till Nerman för bövelen. Om det så bara är en hundralapp. Efter att ha kämpat aktivt för vårt folk i mer än 10 år och stått i frontlinjen för vår sak och råkat ut för det han har råkat ut för, så förtjänar han varenda krona han kan få in. Så ja, nej, det var väl det. Jag är klar där.
Ja, jag har inget att tillägga förutom Hell Nerman.
Absolut.
Ja, vi går vidare till påståendet. Och där har vi ett läsarbrev som handlar om vårt förra avsnitt. Och jag läser citat. Hej, till att börja med vill jag tacka för Ledarperspektiv, vilket jag uppfattar som en bra och mycket informativ podd. Ni gör ett riktigt bra jobb. I det senaste avsnittet 59 står skriften Nationalsocialismen, den biologiska världsåskådningen i fokus. Det finns delar i skriften som jag finner intressanta, men samtidigt utgör den en brutal och naken attack på kristendomen. Jag önskar att ni utvecklar den fräna kritiken mot kristendomen. Ett citat i skriften handlar exempelvis om att kristendomen skulle utgöra en sorts andlig AIDS. Hur ställer ni er till detta? Delar ni denna uppfattning? Jag skulle gärna vilja få er organisationen såväl som Simon Lindbergs personliga åsikt i detta. Ibland hävdar ni att det är fullt möjligt att vara nationalsocialist samtidigt som man kan vara kristen. Men nationalsocialismen, den biologiska världsåskådningen, utgör till viss del ett frontalangrepp på kristendomen. Min fråga är, går det att vara nationalsocialist samtidigt som man bekänner sig till kristendomen? Mycket tacksam för svar. Hälsningar, Erik. Ja, vad säger du?
I den senaste tryckta versionen vi har gett ut av nationalsocialismen, den biologiska världsåskådningen, så har vi faktiskt lagt till ett förord som är författat av mig och som svarar på en hel del av det som brevskrivaren undrar om. Och jag tänkte därför jag ska börja med att besvara brevet genom att läsa upp en välvald del ur mitt förord. Och då citerar jag därifrån. Citerar man själv. Som det klargörs i skriften och det redan i titeln, är nationalsocialismen inte en politisk ideologi vid sidan om liberalism, konservatism och socialism, utan istället en komplett världsåskådning som har svar på livets alla frågor och lösningar på alla mänsklighetens problem. Detta gör att nationalsocialismen innehåller en djup och oföränderlig grund, men även realpolitik som bygger på denna grund och som samtidigt i sin utformning är anpassningsbar efter samhällsutvecklingen. Detta konstaterande gör att skriften, liksom den äldre och betydligt mer djupgående Mein Kampf av Adolf Hitler, inte är särskilt omoderna eller direkt felaktiga, utan högst intressanta även för att förstå den moderna nordiska nationalsocialismen som Nordiska motståndsrörelsen förfäktar. Realpolitiskt har dock samhället och människan med det förändrats, och således är inte denna skrift ortodox uppbyggd kring Mein Kampf, liksom att inte Nordiska motståndsrörelsens politik är det sett till varken denna skrift eller NSDAPs politik i Tyskland. En skillnad är synen på religion, där NSDAP officiellt var för det de kallade positiv kristendom, och det var då en mindre dogmatisk och istället nationalsocialistisk anpassad syn på kristendomen. Medan Riis-Knudsen, alltså författaren till den här boken, tillägger jag då, är strängt emot all form av religion med motiveringen att nationalsocialismens anhängare inte behöver några främmande element för att tillfredsställa sina andliga behov. Ries Knudsen menar också att religionsfrihet är en marxistisk idé då den underordnar religionen efter politiken genom att man då måste tro på en politisk idé som egentligen går emot den religiösa strävan. I Nordiska motståndsrörelsen välkomnas medlemmar oavsett religiös tro så länge inte denna tro går stick i stäv med eller står över den nationalsocialistiska övertygelsen. När Nordiska motståndsrörelsen har tagit makten i Norden kommer religionsfrihet att råda. Trots dessa klara ställningstagande av organisationen går det inte att förneka att Ries Knudsen har starka och tänkvärda poänger i det han skriver gällande religion i allmänhet och kristendom i synnerhet. För de nordiska folken har kristendomen definitivt varit mer av ondo än exempelvis den betydligt mer utbrett avskydda islamismen. Kristendomen som ett steg i transformeringen mot den liberaldemokratiska världsordningen vi slavar under idag är för mig mycket tydlig. Och hade vi i Norden fortfarande varit asatroende hade vi garanterat levt i ett radikalt annorlunda samhälle gentemot vad vi gör idag. I en historisk kontext delar jag alltså Ries Knudsens förakt mot kristendomen. Men i en praktisk och nutida mening gör jag det inte. Jag förordar heller inte någon form av renässans för att återinföra en tro på de gamla nordiska gudarna. Jag delar istället uppfattningen att nationalsocialismen är en världsåskådning som kan ge svar på livets alla frågor och att den även kan fylla det djupa, själsliga tomrum hos vårt folk som idag ockuperats av materialism och självhat. Jag ser däremot inga som helst problem med om man själv på individuellt plan väljer att referera till denna naturens gudomlighet som Gud eller Oden eller om man vill anamma religionernas kultur på ett mer materiellt plan. Gällande Ries Knudsens syn på religionsfrihet menar jag att denna enbart är korrekt om man menar att de religiösa lärorna måste följas fullt ut. Att som de tyska nationalsocialisterna anamma en reformerad religion i kombination med nationalsocialismen ser jag varken som marxistiskt eller felaktigt, men inte heller på något vis nödvändigt. Min egen personliga del klarar jag mig gott och väl med nationalsocialismen. Slutcitat. Och jag tänker då också att jag ska förtydliga den kristendomskritik som jag ger uttryck för i det här förordet. För det är relevant ur ett historiskt perspektiv att påpeka att kristendomen inte var vårt folks ursprungliga religion. Utan istället så tvingades den på oss med svärdets och penningens makt. Det var grym repression och häxprocess som väntade dem som vägrade låta sig underkuvas och svära trohet till kristendomen. Och jag är personligen övertygad om att detta är en starkt bidragande orsak till att vårt folk av idag är så materialistiska och självhatande som de är. Att de är ateister idag. För att den kristna tron, den har aldrig varit naturlig för vårt folk. Och det är även om kristendomen här i Norden faktiskt har anpassats efter nordisk kultur, så är den ändå inte nordisk grunden. Och därför så har den inte på riktigt slagit rot i folksjälen. Vidare så innehåller ju kristendomen, framförallt genom det nya testamentet, starka uppmaningar om att man ska vara from och pacifistisk. Att man ska vända andra kinden till. Och detta menar jag är bidragande till att vårt folk av idag är så förlåtande, undflyende och svaga som de är. Att de inte slår tillbaka mot främlingsgängen och etablissemanget, utan istället att de just vänder andra kinden till. Att även om folk som inte ser sig som kristna har blivit påverkade av detta tankegods, att det på något vis har nästlat sig in i vår kultur. Men samtidigt som jag säger det här så har jag dock full förståelse för att människan har behov av något mer än bara den råa materialismen. Att folk har behov av någon form av andlig vägledning i livet. Något mer att tro på än att nästa iPhone-modell ska bli bättre än den föregående. Och då är det inte alls märkligt om man finner exempelvis kristendomen som ett svar på det här. Och givetvis är det också så att Bibeln innehåller en hel del visdom som man kan ta del av. Alltså är det inget fel eller konstigt i att vara kristen och nationalsocialist. Däremot så vill det ju då till att man inte följer kristendomen dogmatiskt utan att man också anpassar sin religiösa tro efter nationalsocialismen. Att man till exempel tänker på det här med att vända andra kinden till, exempelvis som någonting som gäller inom familjen och sin vänskapskrets. Och att utanför den här är öga för öga, tand för tand som gäller. Att den kristna humanismen sträcker sig inom folket som en del av folkgemenskapstanken och inte gäller hela världen och hela mänskligheten. Att man inte anser judarna vara Guds utvalda och heliga folk och så vidare. Att man är nationalsocialist och följer naturlagarna helt enkelt. Men att man istället för att tro att naturen är helig i sig kanske istället tror att naturen är detsamma som Gud eller att det är Gud som har skapat naturen och naturlagarna. Det är varken felaktigt eller otänkbart utan enligt mig upp till var och en att avgöra sin individuella tro. Och det är ju heller inget konstigt att till exempel tro på att man ska komma till himmelriket när man dör. Det kan väl också få vara upp till var och en hur man resonerar i de frågorna. Så svaret är i korthet ja, man kan vara nationalsocialist och kristen. Man kan till och med vara nationalsocialist och muslim. Så länge man anpassar sin religiösa tro efter nationalsocialismen och aldrig tvärtom.
Här har vi då medlemmar i motståndsrörelsen som ser sig som kristna eller muslimer då?
Merparten av medlemmarna i motståndsrörelsen är nationalsocialister och utan någon annan religiös tro. Det finns en del som är asatroende, även om jag ändå faktiskt tror att de flesta av de här ändå är mest asatroende av kulturella och historiska skäl snarare än att de faktiskt är religiösa. Vi har en del kristna, vi har både katoliker och protestanter med oss som medlemmar faktiskt. Men mig veterligen så är ingen medlem muslim eller tillhör någon annan religion. Även om ja, det möjligtvis ibland kan finnas inslag av både hinduism och buddhism i delar av de mer esoteriska nationella tänkarnas tankegods. Men jag kan väl också förtydliga gällande just islam att det är ju en betydligt mer problematisk religion än kristendomen att följa samtidigt som man är nationalsocialist. Dels för att islam i regel är mer dogmatisk än kristendomen och att det därför är svårare att underdana den nationalsocialismen. Och kanske ännu viktigare för att islam ännu mer än kristendomen som ju faktiskt har blandats ut med vår nordiska kultur är ett uttryck för en främmande ras.
Ja, vi ska diskutera en ideologiska taktiska fråga, men innan dess så skulle jag faktiskt vilja läsa upp lite citat från Anton Holzner. Han berör ju också de här frågorna kring religion och världsåskådning. Det är en nationalsocialist som ja, levde under Tredje riket och efter kriget också för den delen. Han har skrivit två väldigt bra skrifter. Som vi har översatt och fortfarande håller på att översätta och publicera på Nordfront. Och han är också, jag ska inte säga att han kritiserar kristendomen för det gör han inte. Men han kritiserar kyrkan väldigt mycket. Han kritiserar vissa delar av kristendomen. Men jag tänkte, även om det här är kanske inte en person som vi per automatik heller behöver ställa oss bakom. Som organisation så är han väldigt intressant, skulle jag väl säga. Så jag skulle vilja läsa upp lite citat, de kommer bli ganska långa. Men det ena är från kapitlet Nordisk gudstro. citat. Människornas och folkets väg till sin gud skiljer sig åt, allt utifrån var och ens rasliga egenart. Det finns primitiva folk för vilka deras gud, eller snarare deras avgud, endast är deras hjälpreda som ska bringa dem vackert väder eller regn. Som de tuktar när han inte lyder dem. Som de förbannar när han inte är dem till lax. Det finns folk vars blodsmässiga förnimmelser säger de att Gud är en köpman som köps då med djävulen och människornas själar. För vilka Gud många gånger är en ynklig, umkansvärd varelse som har att oändligt lida under människornas onda vilja. Det finns folk som vill förvisa sin Gud till bestämda platser. Folk som har en klen eller mindervärdig gudsbild. För de tyska människorna som lever i så nära förbindelse med den väldiga naturen och som lever utgående från så djupa blodsmässiga värden och utifrån en så storslagen historia, kan det också blott finnas en helt stor och alldeles ofantlig föreställning om den allsmäktige. Den nordiska människan ser i Gud inte en pascha som har knäckt livt betjänar, inför vilken han kastar sig till marken och gentemot vilken han beter sig som en slav. Inte heller ser han en Gud en mindervärdig tjänare för sina önskningar. Den nordiska människan står vördnadsfull inför den gudomlige och känner sig samtidigt nära förbunden med honom såsom en vän. Den nordiska människan vet att hans Gud inte är förvisad till bestämda statyer, till begränsade heliga substanser och ej heller till massiva byggnader. Han känner sig nära sin Gud överallt. I sitt släkte, i den stora folkgemenskapen, i skogarna och på fälten, på de fejade festplatserna och i sitt folks fridfulla festsalar eller vid den husliga härden. Den nordiska människan vet att han inte behöver redogöra för sin Gud i långa anföranden och timslånga böner. Ej heller genom orientaliska böneritualer eller judiska bönekapslar om vad som berör honom. Och så var det ett citat till, och det är från ett kapitel som heter Lidande. En orientalisk fatalistisk värld säger: lidandet är för varje människa förutbestämt. Man kan inte undkomma det. Man kan bara acceptera lidandet som sitt öde. Man måste tålmodigt bära sitt kors. Man måste böja sig under sitt kors. Lugna, uppgivna, tålmodigt lidande, självförsakande, böjda korsbärare är typexempel för denna fatalistiska hållning. Dessa människor sänker sig ner i sitt lidande. De ger sig helt och fullt hän åt sitt lidande. De blir med tiden fullständigt kuvade av sitt lidande. Lidandet blir det centrala i deras liv. De blir helt tagna av detta. De kan inte längre bli befriade från sitt lidande. Och överallt de är berättar de om sitt lidande. Vart de än går breder de ut sig i lidandets dystra skuggor. Alltid ger de ifrån sig klagosånger. Det finns en annan variant av denna orientaliska hållning. Enligt denna är lidandet nödvändigt för människorna som försoning för synderna. Denna åskådning drivs så långt att lidandet framstår såsom direkt önskvärt, så att man om möjligt kan sona flera synder. Och när man anser att man själv inte längre har några synder kvar att betala av, då sonar man synderna för någon annan. Definitivt med inre vällust målar man upp sina medmänniskors förskräckliga synder och inbillar sig sedan att man genom sitt lidande sonar deras synder. Man sonar för levande och döda, för vänner och fiender, och med särskilt inre välbehag för statsöverhuvudens och celebriteters allvarliga synder. Den lidande och därmed sonande människan blir till ideal för det mänskliga livet. Munterhet och glädje blir fördömt som lättsinne och övermod. Lidandet gäller som tecken på utvaldhet, som särskilt kännetecken på närhet till Gud. Glädjen gäller som frestelse, som ett dåligt tecken på djävulens hotande makt. Och ytterligare andra tror på missuppfattad fromhet. De måste därmed om möjligt bli likadana som Kristus, och framförallt vill de härma honom genom att sukta efter ett liv fullt av lidande. Att de hela sitt liv vill vara korsbärare. Denna hållning kan för människor med särskild läggning gå så långt att de i hela sitt sinne och i sina tankar, i hela sin uppfattning och i sitt handlande står trollbundna vid Kristi vägskäl. Och sådana människor får sår på samma sätt som de bibliska såren som Kristus fick på sin kropp. Flera hundra sådana, till största delen hysteriskt lagda så kallade stigmatiserade människor, finns i kyrkans historia. Den tyska människan vet att bredvid solen finns också förmörkelse. Bredvid glädjen finns också sorg. Hon vet dock att Herren inte låter människan drabbas av sorg så att hon ska bli en lydig slav åt sin sorg, utan att hon istället ska övervinna sin sorg. Den kämpaglada hållningen är ett karaktäristiskt kännetecken för den nationalsocialistiska världsåskådningen. Ja, det är väl lite om Holstners tankar. Ja, spontant kan man väl säga att det är inte alla kristna som anammar det här synsättet, såklart. Och det finns, jag vet flera i min tidigare bekantskapskrets som har anammat lidandet som vägledning i livet och som inte har varit kristna. Så.
Jo, nej, men det är ju ändå intressanta och filosofiska välformulerade skrifter han har. Och egentligen så rimmar ju det, de citaten du läste upp rimmar ju väldigt väl med det jag var inne på innan. Att det går absolut att vara kristen nationalsocialist, men man kan inte anpassa nationalsocialismen efter kristendomen, utan tvärtom så måste man ju vara en nationalsocialistisk kristen och i den ordningen.
Precis. Ja, då går vi in på den ideologiska taktiska frågan, och det blir till viss del en slags uppföljning både på läsarbrevet och förra veckans avsnitt då vi kommer att prata om nationalsocialismen som världsåskådning. Det kan hända att det blir viss upprepning också från avsnitt där vi tidigare diskuterat religion, men jag tror att det mesta kommer att vara nytt. Men till att börja med då, är ens nationalsocialismen verkligen världsåskådning? Är det inte bara en ideologi, en ism i högen?
Nationalsocialismen är i sanning en komplett världsåskådning. Nationalsocialismens själva grundval, den är ju egentligen inte politik, utan istället, som vi var inne på i förra avsnittet, de eviga naturlagarna och det naturliga synsätt på världen, naturen och mänskligheten som vi alla föds med. Och nationalsocialismens viktigaste politiska fråga, alltså det som är bäst för det egna folkets överlevnad, välmående och frihet, det ligger ju helt i linje med detta naturliga tänk. För givetvis så är det fullt naturligt att man värnar sina egna före man värnar andra. Och folkgemenskapstanken är helt naturlig. Givetvis månar man också om andra och inte bara sig själv, och står upp också för de svaga, eftersom att man inser att vi kan åstadkomma så mycket mer tillsammans och förenade gemenskap än vad man kan göra ensam. Och att ifall man har otur här i livet så kan man själv en dag komma att tillhöra de svaga, och att man därför står upp för dem medan man är stark. Den nationalsocialistiska ideologin och alla motståndsrörelsens politiska ställningstagande också för den delen grundar ju sig sen på detta naturliga tänk. Nationalsocialismen innehåller också den naturliga moral som finns inom det nordiska folket. Och vill man höra mer vad jag menar med det här, så pratade vi om det i ett helt avsnitt. Det var då avsnitt 52 av Ledarperspektiv, där vi pratar om moral. Men för att svara på frågan ytterligare så är det ju kanske nödvändigt med en följdfråga. Vad är det egentligen som skiljer en ideologi och en världsåskådning? Och det menar jag just att det finns djupare moraliska och etiska normer inpräntade. Att det finns något mer än bara politiken här och nu. Att det finns en långsiktighet, rent av en evighet, som går att följa och anpassa sig efter alldeles oavsett samhällsutvecklingen. Och att inte dess grundvalar baseras på nuet. Och allt det här, det stämmer väl överens med nationalsocialismen. Precis som det åtminstone i viss utsträckning kan sägas om världsreligionerna. Marxismen däremot, den är ju snarare en reaktion på samhällsutvecklingen. Alltså en reaktion på kapitalismens framväxt. Och kapitalismen, den innehåller ju ingen som helst moral. Bara bristen på sådan genom egocentrism och att du ska göra det som gynnar dig bäst utan långsiktighet och utan någon som helst omsorg för andra. Så ja, nationalsocialismen är en världsåskådning då den innehåller så mycket mer än bara politik. Då den innehåller eviga oförändrade värden och då den bygger på långsiktighet oavsett samhällsförändringarna.
Jag tror det här är en del människor känner att det kanske krockar, för att det du säger nu är att nationalsocialism genomsyrar hela en människas liv och hela samhället. Alltså det är det som gör det till en världsåskådning. Men det anser ju kristna att deras religion också gör. Det enda synsätt som det synsätt man måste ha för att kunna förlika sig mellan de båda, det är ju precis som du sa tidigare, att man anser att det är Gud som skapar naturen, eller det är Gud som är naturen. Alltså att man har ett panteistiskt synsätt på något sätt. Gud är universum och livet i sig. Annars så blir det nog, har man inte det, då kan det bli konflikter däremellan, tror jag.
Jo. Nej, men absolut, jag håller med.
Men om man går in på nationalsocialismens andliga delar, vad är det, vilka är de?
Så nationalsocialismen innefattar ju faktiskt allt. Precis allt vi vill ha svar på. Vi kan finna andlighet kanske i vår tro på blodets och naturens skönhet. Och att meditera eller be för en nationalsocialist, det skulle ju kunna manifesteras genom att man ger sig ut i skog och mark. Att man kommer nära naturen. Att predika och missionera för en nationalsocialist, det sker genom radikal kamp i olika avseenden. Och i nationalsocialismen så kan vi finna svar på de djupaste och mest omdebatterade stora frågorna. Som vad är meningen med livet, till exempel. Och det är då i korthet, för att hålla mig, för att inte sväva ut i en timme, så är det ju i korthet att föra vårt blod vidare. Att aldrig tillåta vårt folk att dö. Och även i strävan att göra det så bra som möjligt för vårt folk. Och det är ett perspektiv om 1000 år. Vi kan finna svar på vad som händer efter döden. Antingen förmultnar du och blir ett med jorden. Eller lever du för evigt. Fysiskt genom att dina barn för ditt blod vidare. Och andligt genom att folk minns dina gärningar och ditt hjältemod. För att ta ett aktuellt exempel så kan vi ju se till Horst Wessel. Han hade dödsdag nu nyligen, den 23 februari. Och det är ju en person som lever för evigt. Genom att det är många som uppmärksammar honom än idag. Och uppmärksammar hans gärningar för folket. Vi har också en kompass som vägleder oss i livet och som hjälper oss att skilja på rätt och fel. Och det är då genom dels vårt folks medfödda inre moral och dels genom naturens lagar. Ära, mod, ärlighet, pliktkänsla, altruism, heder. Allt det finns inom oss från den dagen vi föds. Det finns inom vårt blod. Och inom naturen sen då så finns det också okränkbara lagar som kan vägleda oss kring vad som är rätt och fel. Och om det pratade vi ju då om i förra avsnittet. Så nationalsocialismen är, som jag sa då i förra avsnittet, naturens lagar anpassade efter den moderna ariska människan och efter den ariska människans inre egenskaper. Så det är alltså mycket, mycket mer än bara politik.
Mm. För att återgå till lite av det vi diskuterade under påståendet. Är det här verkligen då förenligt med kristendomen eller andra religioner?
Ja, för som jag sa tidigare och som också du var inne på här. Alltså, du kan ju välja att identifiera den som skapat naturen som Gud. Eller för den delen orden vile och ve. att leva för evigt, det kan väl förenas med att komma till paradiset eller Valhall. Horst Wessel, som jag nämnde tidigare, man kan väl mycket väl, om man så vill, säga att han är i paradiset eller i Valhall, eftersom att vi fortfarande minns honom. Man kan väl kanske till och med välja att se sitt eget folk som Guds utvalda, om man så vill. Det vill säga att judar skrev Bibeln och därför beskrivs de som Guds utvalda folk, men att en nordman som läser Bibeln kan se det som att vi är utvalda och så vidare. Men det går dock som sagt inte att följa den religiösa tron dogmatiskt. Anpassningar måste göras efter nationalsocialismen och inte tvärtom. Anpassar man nationalsocialismen efter kristendomen, då kan man på sin höjd vara kristen nationalist, men inte nationalsocialist. Så anpassningarna måste alltså ske tvärtom.
Mm. Angående nationalsocialismens andliga delar så vill jag faktiskt komma in på Holzner igen, för han uttrycker det väldigt bra, och även det är i kapitlet Nordisk gudstro, så jag läser lite därifrån. Ur livet uppenbarar sig Gud för den nordiska människan såsom den gudomlige, den allsmäktige, försynen, Herren Gud eller skaparen. Alla dessa benämningar är för honom uttryck för en och samma gudomliga kraft som i livet och i naturen framträder såsom högre än livet och världsalltet självt. När den nordiska människan skådar stjärnhimlen om natten, när han står vid stranden av det brusande havet, när han från en bergstopp blickar ut över landskapet eller upplever en soluppgång, eller när han i all stillhet fördjupar sig i skönheten hos en blomma, en levande varelse eller ett konstverk, då upplever han att det finns en gudomlig kraft. När den nordiska människan lyssnar till sitt blods stämma och erinrar sig de moraliska förpliktelser som hans blods lagar föreskriver honom, den olösbara förbindningen med sitt folk, ära och sanningsenlighet, orubblig tro och trofasthet, då känner han att dessa lagar för hans handlingar framstår som de högsta lagarna. Och när han i ett ögonblick av eftertänksamhet blickar tillbaka på sitt liv och sitt folks historia, då vet han att en djupare mening och ett högre mål ofta har kommit till uttryck i hans och hans folks liv. Sålunda kommer den nordiska människan alltid att vara en idealist, alltid att inneha en tro på en högre makt, och det kommer alltid att finnas en avgrundsdjup klyfta som skiljer honom från varje materialistisk livsinställning samt från all gud och trolöshet. Slutcitat. Det var ju det jag talade om tidigare. Ja, den panteistiska inställningen som innebär att Gud är allt, Gud är livet, universum och så vidare. Ja.
Jag tycker det var det bästa av Holzners citaten du läste upp. Det var väldigt, väldigt, väldigt bra citat. Och precis så är det ju. Nej, men som han beskriver här, när man står på en bergstopp och tittar ut eller blickar ut över solnedgången över ett hav eller någonting, då kan man ju verkligen känna något djupare inom sig. Alltså då hittar man någonting som är så långt ifrån materialism man kan komma. Man beskådar naturens skönhet och perfektion. Och det kan ju även finnas i avseenden som när nytt liv kommer till. När man håller en bebis i sina armar för första gången. Eller när man blickar djupt in i ögonen på kvinnan man älskar. Eller, nej, men då upplever vi ju alla högre värden, högre känslor. Så att, väldigt bra citat.
Ja, och kan man ställa upp på det där, då spelar det ingen roll om man är privat. Då kallar sig för modernist eller katolik eller vad det nu kan vara. Utan då är vi nationalsocialister helt enkelt.
Absolut.
Ja, en avslutande fråga då. Tycker du att religion, de andliga delarna av nationalsocialismen eller någon annan religion för den delen, fyller någon funktion i ett modernt samhälle?
Det tycker jag helt klart. För utan att tro på något högre, något större, så förvandlas vi till egocentriska materialister. Alternativt deprimerade självhatare som inte kan finna någon mening med livet. Utan att ha ett högre värde att leva för i livet så förvandlas vi antingen till robotar eller till verklighetsflyktingar. Och det finns vissa då som säger att tankar och känslor är det som skiljer oss människor från de övriga djuren i världen. Och det är väl någonting som kan diskuteras. Jag säger inte att jag tar ställning till 100% för det. Men att kunna finnas där och leva för ett högre ändamål. Att aktivt välja att kämpa för någonting som är större än sig själv. Det menar jag skiljer oss från de övriga djuren. För om du ändå bara ska arbeta, konsumera och dö. Om du ändå bara ska följa strömmen. Eller om du så ska fly från verkligheten och dina förpliktelser. Vad skiljer dig då egentligen från en apa? Eller rättare sagt, vad gör dig då större än en apa? För en apa är ju trots allt mån om att föra sin art vidare. Och om situationen kräver det så kommer en apa att kämpa för sin flock. Och det är ju mer och större och heligare än vad du gör. Om du inte gör någonting annat än för dig själv. Eller om du bara väljer att fly undan från allt. Om du inte ens kämpar för din familj och ditt folk. Jag menar att vi människor till naturen är andliga. Som jag var inne på här innan. Att älska, att hata, att känna naturens skönhet och så vidare. Det är helt naturligt betingat i oss. Och vi behöver dels något större i vårt liv för att finna verklig ro. Och dels så behöver vi kontakt med naturen. Att depressioner och verklighetsflykt konstant ökar är jag övertygad, åtminstone delvis handlar om att vi idag saknar större värden. Att vi saknar mening med livet och att vi har kommit allt för långt bort från våra rötter och från naturen. Att vi blickar in i vår smartphone istället för utöver den där solnedgången. Och som jag sagt i något tidigare avsnitt så är inte botemedlet på depression varken knark, konsumtionshets eller lyckopiller. Utan botemedlet på depression är nationalsocialistisk tro, kamp och kamratskap. Alltså precis det vi erbjuder i Nordiska motståndsrörelsen. Eller som jag vet att det stod på en gammal affisch som tillhörde ett numera avsomnat nationalsocialistiskt parti i Danmark. Där stod det: nationalsocialism, det är själva livet.
Bra! Vi avslutar framåt och vi har ett bevingat citat. Om du inte kämpar för ditt folk så är du inte mer värd än en apa, helt enkelt. Tyckte det var en bra beskrivning där. Och det har ju varit ett ganska intressant avsnitt. Och jag har ju fått tillfälle att läsa massa från en av mina inspirationskällor, Anton Holzner, som jag verkligen rekommenderar. Så jag är på gott humör.
Bra det.
Ja, det är bra. Ja, ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg kan ni skicka till ledarperspektiv@nordiskradio.se, och dit kan ni skicka såväl positiv som negativ kritik och gärna läsa brev då som av den art som Erik här skickade in. Har ni slant över så skänk det till Nordiska motståndsrörelsen och
eller Fredrik Nerman.
Eller Fredrik Nerman, ja. Och sprid ledarperspektiv på sociala medier. På återhörande och hej.
Tack för denna gång. Adjö.